5 januari 2003.
Idag kommenterar kung Carl Gustav själv för första gången den kritik han fick för delar av sitt jultal som sändes här i Sveriges Radio på juldagen. Vår Asien-korrespondent träffade kungen i Sattahip i Thailand idag där han deltar i det pågående stora världsscoutlägret.
Kungen talade om sitt mångåriga engagemang i scoutrörelsen i sitt traditionella jultal som sändes i P1 på juldagen. Han kom också med en uppmaning om att ha kraft att ta tag i sitt eget liv. Det kommer inga stekta sparvar flygande om du inte själv bemödar dig om att göra ditt bästa, sa kungen. För de formuleringarna fick han kritik från vissa håll. Orättvist, tycker han själv. Hur kändes den kritiken?
Ja, det tycker jag är alltid bra att saker och ting diskuteras. Men jag tycker det är synd att man inte har fördjupat sig i själva talets grundbudskap. Om man verkligen hade tagit sig tid att sitta ner och läsa hela talet och den grundbudskapen som det gav. Jag tycker man ska göra det igen. Och tänka lite grann på vad jag sa. För det är väldigt viktigt. Och det är ungefär samma sak som vi håller på med här också. Att ta hand om ungdomar. Ta hand om vänner. Bygga broar. Hjälpa varandra. Det är precis vad det grundbudskapet gäller.
Och för de som då inte hörde grundbudskapet så...
Ja, det finns möjlighet på Royal Court Internet. Det är på vår webbsida. På internet. Så det finns hela talet.
Och hela kungens jultal finns också på Sveriges Radios hemsida www.sr.se. Vår Asien-korrespondent Lars-Gunnar Erlandsson intervjuade kung Carl Gustav i Thailand.
Talet finns också på band 116-17. Så 116-17. Den 6 juni 2003. En kopia av Ostindiebefararen Göteborg sjösattes och sammanföll med nationaldagen. Och kung Carl XVI Gustav talade i Göteborg.
Kära göteborgare och kära svenskar. Idag firar vi Sveriges nationaldag här i Göteborg på ett sätt som är värdigt denna gamla fina handels- och sjöfartsstad. Vi har gjort det genom att sjösätta Ostindiefararen Göteborg, den tredje i ordningen. Hon blir så småningom redo att segla ut på de sju haven. På samma sätt som sina föregångare har hon siktet inställt på Kina nästa år. Projektet har från första början fascinerat mig genom sin förankring i såväl historia som i framtid. Och det illustrerar på många sätt Sveriges plats i världen genom tiderna. Vi har alltid varit beroende av andra länder för utbyte av varor, tjänster, tankar och idéer. Haven och sjöfarten har för oss varit livsviktiga förbindelselänkar till länder nära och fjärran. Redan de gamla vikingarna seglade i både öster- och västerled. Och genom Hansan knöts hamnarna runt Östersjön samman med varandra. Tack vare grundandet av Svenska Ostindiska kompaniet 1731 fick vi möjlighet att sälja och köpa varor ända långt bort ifrån Kina. Att stå här idag i Göteborg, en dag som denna, får mig naturligtvis att tänka just på hav och skärgård och på den särpräglade bohuslänska naturen som nu står redo att ta emot alla sommartröstande gäster. Efter den långa mörka årstiden blir vi alla lite till mans som kalvar på grönbete när den efterlängtade sommaren äntligen kommer. Det är inte enbart naturen utan också vi människor som får nya ansikten. Vi lever upp och lever ut. Storstadens kanske grå betong befolkas av ett myller av människor i parker och på torg, på gatuserveringar och vid utescener. Ja, det är ett Sverige som är mycket lätt att älska. Men om vi älskar vårt land måste vi också vilja vårda det. Naturen måste värnas mot alla former av övergrepp. Men även stadsmiljöer måste bevaras så att kulturarvet i byggnader och utrymme kan lämnas vidare till kommande generationer. Det finns också idag på Sveriges nationaldag anledning att tänka med aktning och respekt på våra förfäder som byggt vårt land. Bland annat därför är det viktigt att påminnas och påminna om historien, om det förflutna som ligger till grunden för mycket av dagens samhällsvärderingar och strukturer. Omtanke om andra, humanism och medmänsklighet är betydelsefullt i det Sverige vi kan vara stolta över. Många stora svenska män och kvinnor från den heliga Birgitta till Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld har präglat bilden av Sverige som en nation av tolerans och solidaritet med människor såväl som andra länder och folk. Nationaldagen är en hyllning till vårt land, till gemenskap och samarbete mellan oss alla som lever och verkar i vårt land. Sommaren står för dörren igen. Under den ljusa och varma årstiden känns det lättare att knyta kontakter och umgås med andra. Här i Göteborg, med hela Västerhavet som granne, är känslan av öppenhet och nyfikenhet på den stora vida världen och på allt nytt särskilt påtagligt. Handel, sjöfart, ett ständigt in- och utflöde av människor såväl som varor har säkert påverkat livet och göteborgarnas kynne på ett positivt sätt. Annars skulle Göteborg inte vara ett så kulturellt, industriellt och akademiskt centrum som det är idag. Vi från Sveriges andra framsida gläder oss också alltid över att komma hit, och då särskilt en dag som denna. Nu föreslår jag att vi alla gemensamt visar den stolthet vi känner över vårt land, vår flagga och allt det fina Sverige står för, genom ett fyrfaldigt leve för vårt fosterland. Leve Sverige! Leve det! Hurra!
September 2003. Kungen öppnar riksmötet 2003-2004.
Jag hemställer att Ers Majestät öppnar riksmötet.
Det var talman Björn von Sydow som sa detta.
Herr talman, ärade riksdagsledamöter. Sverige har sorg. Vi har förlorat en respekterad utrikesminister och uppskattad medmänniska. Attentatet mot Anna Lind är ett hänsynslöst och oacceptabelt angrepp på vårt öppna samhälle. Det är viktigt att vi inte låter oss nedslås i arbetet med att fortsätta skapa sådan trygghet för alla medborgare att vi kan bevara vår unika demokrati och yttrandefrihet. Förtroendevalda och andra offentliga personer måste tillåtas utföra det uppdrag som ålagts dem utan risk och fara för eget liv. Alla medborgare har rätt att få känna sig fria och säkra i hemmen, på arbetsplatsen samt ute i samhället. Också i vår omvärld har vi med bestörtning och sorg tvingats iakttaga hur våld och terror urskillningslöst fortsätter att drabba oskyldiga människor. Inte ens de krafter som tjänar humanitet och ömsesidig förståelse går fria från ondskans attacker. Det är ett stort bakslag. Men vi får inte se det som ett bestående nederlag. Sveriges aktiva arbete för att stödja och stärka FN:s roll i konfliktlösning, återuppbyggnad och fredsbevarande insatser är en grundpelare i vår utrikesrelation. Herr talman. Riksmötet samlas idag, 2 dagar efter en folkomröstning, i vilken väljarna sagt sitt i en central fråga för vårt land. Nu är det er uppgift att som valda ombud för Sveriges folk ta er an utslaget och föra den demokratiska processen vidare. Vi är alla del i en demokrati. Den debatt och information som föregår varje val syftar till att klargöra alternativen för väljarna. Det ligger i sakens natur att detta ibland kan vara påfrestande för relationer och samhörighet. Vi lever i ett land där frihet att få uttrycka sin mening är en central rättighet. Värdegemenskapen kring arbetet med att värna välfärd, trygghet och oberoende är också stor. I den andan arbetar ni som riksdagsledamöter vidare i demokratins tjänst. Herr talman, jag vill framföra mitt innerliga tack för de varma ord ni och riksdagens vägnar riktade till mig i rikssalen igår med anledning av att jag varit Sveriges monark i 30 år. Det starka stöd och stora förtroende jag känner från svenska folket ger mig kraft och glädje att fortsätta min gärning för Sverige i tiden. Herr talman, ärade riksdagsledamöter. Jag vill nu avsluta med att önska er alla insikt och visdom inför det beslut och viktiga arbete som ligger framför er. Med dessa ord förklarar jag 2003-2004 års riksmöte öppnat.
Oktober 2003. Kung Abdullah på besök i Sverige.
Jordaniens kung Abdullah och drottning Rania kom till Sverige idag för ett 3 dagars långt statsbesök. Det jordanska kungaparet togs emot på Arlanda av kronprinsessan Victoria och prins Carl Philip. Kung Abdullah är intensivt engagerad i försöken att mäkla fred i Mellanöstern. Han träffade nyligen USAs president Bush och idag har han haft överläggningar med statsminister Jan Persson. Och då var det spända läget mellan Syrien och Israel ett av ämnena.
Now we take questions. We start with TV4.
Your Majesty, do you think there is a great risk of war between Syria and Israel at this moment?
Well, obviously there's tremendous instability in what we've seen both in Israel and Syria the past couple of days doesn't encourage a lot of people that things are getting better. But I would be very surprised if the international community would let things get out of control. We know the issues on the ground. The Israelis and the Syrians knows both what is at stake if it was to escalate. And whenever you escalate a situation, you never know how far it will go. So I have to say that I must be a bit more optimistic that things will come under control very quickly.
Elfte november 2003. Några tyska tidningar har skrivit något skräp om kronprinsessan Victoria.
Tyska veckotidningar ska be det svenska kungahuset om ursäkt för felaktiga uppgifter om bland annat kronprinsessan Victoria. Detta efter en uppgörelse i en tysk domstol idag. Vår korrespondent rapporterar.
Frankenthal är en liten ort som inte brukar orsaka tidningsrubriker. Här, som i övriga Tyskland, är det många som är mycket förtjusta i den svenska kungafamiljen.
Ach, es interessiert einen schon so, schon, was die Kinder machen und so. Ich würde sagen, die sind gut geraten. Gegen die anderen Königshäuser, wo man so liest, sind sie sympathisch.
Det som gör Frankenthal intressant är att den lokala domstolen specialiserat sig på pressrättsliga frågor och tar hand om det fall som rör de stora tidningsförlagen i delstaten. När det svenska kungahusets advokat kom hit idag var intresset från medierna stort.
Well, this is an untrue story. Crown Princess Victoria never intended to marry Prince Nicolaus of Greece. That's one thing, and it's a photomontage, which actually is also illegal under German law. The violation of truth and the violation of privacy and personal rights cannot be a business.
Och Vacher Fraus systertidning Die Neue Frau, som också var föremål för dagens förhandling, hade upplyst sina läsare att kung Carl Gustav skänkt kronprinsessan en hel kärleksö.
Warum drücken Sie diese Lügen?
Es ist eine sehr krasse Formulierung. Das ist keine Lüge, die wir gedruckt haben, weil wir der Meinung waren, es wäre eine Lüge, sondern das war eine sehr ernst gemeinte Recherche.
Den tyska veckopressen omsätter tiotals miljarder kronor varje år och bäst säljer skvaller om Europas kungliga familjer. Men rubriker som sexskandal stör Victorias lyckliga kärlek och Madeleine glädjer sig åt ett barn fick det svenska kungahuset att tröttna. Mattias Prins för en process mot ett tiotal tidningar som spridit lögner. Efter en dryg timmes förhandling förklarade Vacher Frau och Die Neue Fraus ägare att de två skandaltidningarna ska trycka dementi och ursäkt på sina första sidor och betala rättegångskostnader.
Money is excluded from the settlement, is explicitly excluded from the settlement.
Kronprinsessan Victorias framgång här i Frankenthal idag väntas inte göra något större intryck på den tyska skandalpressen. Falska rykten och lögner säljer bra.
Och så här kommenterar kungen idag uppgörelsen i Tyskland.
Det är skönt att vi vill egentligen känna hur det skrivs massa saker som tack och lov inte kallting kommer hit till svenska massmedia, för det är så mycket, de bara hittar på saker. Och det finns ju lite olika regler i olika länder, och vi hade då möjlighet att driva den här processen lite tuffare i Tyskland. Och vi bör känna var går gränserna. Ofta så, i sådana här sammanhang, så vet man aldrig riktigt var gränserna går innan man har drivit det till sin spets.
Att kungen nu får rätt, tycker du?
Nej, det är inte för rätt, utan nu vet man ju att det här, man kan inte driva en sak, man kan inte sitta och ljuga. Det är ju folk rakt upp i ansiktet, tycker jag. Det är ju information, det är ju närlighet. Så att på så sätt så känns det ganska skönt för oss, ja. Och även för kronprinsessan självklart, och drottningen som känner det här. Ganska väldigt påtagligt självfallet.
Tror kungen att nu är det nog också inför framtiden?
Jag vet inte. Det får vi se. Ja, men vi har väl satt ner foten lite grann, och det är inte bara vi, utan det finns ju andra personer i motsvarande benägenhet, och de gånger finns ju det som har satt ner foten och visat var gränserna går eller i en domslut, så att säga. Annars så fortsätter det bara.
Kommer kungahuset kräva skadestånd också? Eller?
Det vet jag inte. Får vi se vad de håller på. Det är väl inte riktigt klart än. Det är så nytt här. Vi får känna på det här först.
Thomas Lundström intervjuade kungen.
England i november 2003.
Då har vi till det brittiska hovet som är i gungning igen. Prins Charles har gått ut och dementerat ett homosexuellt förhållande som han ska ha haft med sin förra assistent. Och nu kräver alla att få veta mer om vad som eventuellt har hänt eller inte hänt. Idag ska prinsen ha ett krismöte med sin son prins William och sin sambo Camilla Parker Bowles, enligt brittiska tidningar. Med oss från London är vår korrespondent Agneta Ramberg. Ja, Agneta, vad vet man hittills om vad som har hänt eller inte hänt?
Ja, vad man vet är att en före detta anställd bekänt som heter George Smith säger sig ha bevittnat vad som då kallas en sexuell incident mellan en annan tidigare anställd, just den här assistenten Michael Fawcett, och vad som då sades vara en ledande medlem av kungahuset. Och det har varit rätt allmänt känt i något år att ett sånt påstående fanns, så att det skulle vara en explosiv anklagelse. Och några hundra människor kanske i media och runt hovet har vetat exakt vad det var. Men sen tänkte då en tidning, en söndagstidning, Mail on Sunday, publicera en intervju med den här George Smith förra söndagen där detaljerna skulle komma fram. Och då gick den här assistenten Michael Fawcett till domstol och fick artikeln stoppad med motiveringen att det skulle vara förtal. Och med det stoppades all publicitet i det här landet om detaljerna i anklagelsen. Och sen i torsdags så valde prins Charles, när det blev väldigt mycket rykten och väldigt mycket publicitet kring vad som kallades censur, att identifiera sig själv som den kungliga inblandade i detta. Han dementerade helt enkelt någonting som inte var publicerat än. Så här, det står däremot i tidningar lite runt om i världen som är utom räckhåll för brittiska domstolsförelägganden. Så att prins Charles har ett problem. Någonting som förut var känt av några hundra har plötsligt blivit intressant för hela landet.
Men att det skulle handla om en homosexuell förbindelse med en anställd, det skrivs inte om alltså?
Jo, det gör det. Man kan säga att tidningarna dansar runt själva detaljerna och domstolsföreläggandet här så gott de kan. Och man kan då säga att om man läser alla tidningarna så kan vem som helst pussla ihop det. Det är en detalj här och en detalj där, men inte hela berättelsen i någon tidning. Och det kommer ju naturligtvis att komma så småningom irländska och en skotsk tidning, eftersom det här gäller England och Wales faktiskt, domstolsföreläggande. Det står till och med att läsa en skotsk tidning. Så att det kommer ju att komma fram. Och att den här anklagelsen fanns har varit känt därför att den finns på ett kassettband som den nu döda prinsessan Diana satt på, och som hon uppenbarligen hade för att hon ville ha en hållhake på prins Charles på sin tid. Så det har varit känt ganska länge att det fanns vad som kallas en explosiv anklagelse.
Du, anklagelse låter som om det är något brottsligt han har gjort.
Detta är sagt påstående. Nej,
just det.
Det handlar inte om det handlar mer om någonting som är pinsamt och besvärligt.
Vad kommer det att betyda för det brittiska hovet?
Ja, alltså det är ett skandalbenäget hov. Det har ju varit länge, rena fullständigt häpnadsväckande avslöjandet efter det andra har kommit fram. Det tär på dem varje gång och det nöter på förtroendet och populariteten, den som finns kvar.
Det här är en historia som lär leva vidare. Tack så mycket, Agneta Ramberg, korrespondent för Sveriges Radio i London alltså.
Den 23 november 2003. Monarki eller inte diskuteras i Sverige för närvarande. Kung Carl den 16 Gustav här i en exklusiv intervju.
Nu Sverige och det svenska kungahuset, som Rapport har granskat under den senaste veckan. I en exklusiv intervju för Rapport berättar kungen ikväll om sina förhoppningar för monarkin, hur det är att leva med dyslexi och vad han egentligen tycker om att det är kronprinsessan Victoria som ska efterträda honom.
Mitt konunganamn ska vara Carl den 16 Gustav. Så som mitt valspråk har jag beslutat antaga för Sverige i tiden.
Tanken, eller viljan, eller strävan var att försöka vara en modern samhälle. Jag vet också att många tycker att en monarki är förlegat och det är gammal mod och det tittar här och alla gamla stofiler på slottet och så vidare. Men så upplever inte jag det, utan tanken är att vi ska försöka vara up to date.
Leve kungen!
Bra! 30 år som kung. Och målet fanns där,
i valspråket. Att etablera och försäkra sig om kungahusets fortsatta existens. Vilket inte var så självklart under kungens första år.
Känner kungen att kungahuset är så starkare nu än kanske för 20-30 år? Jag menar,
kan jag väl kanske uppleva det. Det var ganska, så har jag förstått det, så ganska så här, lite shaky. Kan jag,
det var andra tongångar på 70-talet.
Det var tufft, ja. På annat sätt som man kanske inte riktigt kanske uppfattade på samma sätt då som nu, när man får lite perspektiv på det hela.
Då var det någonting som sa, som man alltid säger, klick. Och som det så har det sagt klick hela tiden.
Kanske var det här kungahusets popularitet tog fart. Idag är 70% av svenska folket för monarkin. Men Rapports undersökning visar att 56% av riksdagsmännen vill ha republik.
De som menar att det är odemokratiskt att vi ska ha republik.
Ja, det får de diskutera. Och det säger jag också, om vi inte tål att diskutera. Det måste vi göra. Det tycker jag är helt riktigt att man ska diskutera. Och det där jag menar också, att försöka vara för Sverige i tiden alltså.
Nu har det bildats något som heter Republikanska föreningen i riksdagen bland riksdagsmän.
Ja, det finns klubbar, det har funnits alla år. Ja. Så det.
Känner kungen en oro för att monarkin ska försvinna eller att eventuellt det blir republik inom en snar framtid?
Nej, inte oro så va. Men inte för jag skulle vilja det förstås. För det är något, det är mitt liv, det är min historia, det är min tradition, det är Sverige, det är landet. Det är allt som jag lever för.
Man kanske kan säga att han har lyckats mot alla odds. Kungen har dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. Inte de bästa förutsättningarna när man ständigt befinner sig mitt i all uppmärksamhet.
Oj. Det är jättejobbigt. Men det är fortfarande lika.
Men det har väl förändrats eller?
Man kan kanske jobba lite grann mer med det. Det ja.
Känns det mer en acceptans nu än kanske första åren?
Ja, det kan inte jag svara på. Nej. Jag tror det är svårt ändå att förstå exakt det hela, det tror jag.
Hur det känns?
Ja, inte det, utan vem som har och hur det uppträder och när det uppträder och varför och så vidare. Så det. Men man diskuterar ju ganska öppet nu. I skolor så har man väl bättre förståelse för det.
Fru talman, ärade riksdagsledamöter.
Att vara statsöverhuvud men ändå inte få tycka något, en inte alltid lätt roll.
Ja, ibland så tycker man en massa åsikter som man skulle vilja framföra. Men det vill jag inte göra. Då har man ju tappat lite grann respekten och det här står över politiker. Men man kan ju också vända på det och säga, i och med att jag är helt objektiv så borde man kunna säga mer. Jag tymmer inte någonstans för det hela poängen.
Det är idag din högtidsdag.
Men ibland bryts moderna tankar mot gamla värderingar. Än idag reagerar kungen starkt mot den lagändring som gjorde att det blev kronprinsessan Victoria och inte prins Carl Philip som ska efterträda honom.
Var det svårt för kungen på något sätt att ta till sig bara att det skulle ändras? Och i så fall, hur känns det nu?
Ja, men det är så länge sedan så. Ja. Fråga honom.
Var det svårt för kungen då? När
fråga prins Carl Philip.
Ja. Men kungen har inte haft riktigt om att det var svårt när det ändrades? Eller?
Jo, självklart. Självklart.
Ja. Och idag känns det?
Nej, men jag tycker enkelt en grundlag som arbetar rätt retrospektivt. Det tycker jag är lite lustigt.
Eders majestät, kära pappa.
Kungen reagerar alltså mot att lagen om successionsordning ändrades i efterhand. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 1980, alltså efter det att Victoria och Carl Philip föddes.
Utvecklingen framåt nu, kan kungen säga något? Vad har han förhoppningar?
Ska vi försöka få någon slags orakel här? Alltså.
Nej,
ja, det är inte lätt.
En sak verkar dock säker. Kungens dagar som elitmotionär är nog över.
Är det roligare nu än vad det var på 70-talet?
Ja, det får man väl kanske säga. Ja. Livet blir bara roligare och roligare.
Och att åldras, det är
roligare. Ja, jätteskönt. Man behöver inte ut och spänsta som en tonåring längre. Det är ju en dröm. Ja.
Ja.
Vad slipper det?
Drottning Silvia, december 2003.
Nu närmast det här. Om 10 dagar, den 23 december, dagen före julafton, fyller drottning Silvia 60 år. I födelsedagspresent önskar sig drottningen mer än något annat bidrag till sin stiftelse World Childhood Foundation, som hjälper utsatta barn världen över. Som ett led i födelsedagsfirandet hölls igår på Kungliga slottet ett större seminarium om barn. Jag träffade drottningen efteråt, men fick möjlighet att ställa frågor också om några andra aktuella ämnen. Då vill jag börja med att gratulera drottningen på födelsedagen i förskott.
Tack så mycket.
Drottningen fick ju på det här seminariet i present någonting ganska speciellt. En hemsida, Röda sidorna. Berätta.
Ja, det var en helt överraskning. Jag hade ingen aning om. Och det är alltså en mötesplats också för barnen som hade svårt, som har kommit i kläm, som tycker att deras situation är väldigt svårt och besvärlig. De kan få svar där. Och så det är underbart. Jag skulle nästan säga att det var bingo present. Och så är jag väldigt glad åt detta.
Hur uppfattar drottningen behovet idag för barnen med en sån här hemsida? Växer det hela tiden nu?
Ja, det, tyvärr är det ju så. Jag undrar ibland, det är så många organisationer som vill så väl, som arbetar för att stödja och hjälpa de här barnen. Och ändå blir det så många fler. Och jag vet inte vad det beror på. Jag vet inte om det är att man uppmärksammar dem mer, eller att media skriver mer om dem, eller om det är verkligen så att det är accelererat. Jag vet inte.
Nu har drottningen varit här i Sverige sedan mitten av 70-talet, och det är ett samhälle som har utvecklats mycket. Det har hänt mycket sedan drottningen kom hit. Är det någon speciell utveckling som drottningen tänker på?
Ja, det har hänt mycket privat. Det har hänt väldigt mycket naturligtvis. Vi har 3 härliga barn som jag är väldigt, väldigt stolt över. Som är fina barn. De är naturliga och de är trevliga och de är duktiga. Så jag är väldigt glad. Sen har det ju hänt mycket i vårt land också. Vi är en del av Europa.
Drottningen har ju ett nära förhållande med näringslivet, bland annat runt World Childhood Foundation. Det kommer mycket bidrag till, från näringslivet till organisationen. Näringslivet har ju blivit lite omdiskuterat den senaste tiden på grund av dessa olika bonussystem och annat. Har drottningen själv reagerat på det resonemanget?
Ja, för mig var det väldigt överraskande. Att ska vi säga, det var någonting nytt för mig. Och jag tror inte det finns det systemet i Tyskland till exempel. Jag är överraskad men också konfunderad.
Någonting som jag funderar över, det är ändå denna ständiga utsatthet för mediernas tryck. Har drottningen någon gång känt att det här är för mycket? Jag orkar inte med det här. Jag skulle vilja ta en paus.
Ja. Som varje förälder, då vill man naturligtvis skydda sina barn. Och då hade det blivit väldigt mycket skriverier, kan man kalla dem för, tyvärr i tyska medier.
Var det någon särskild händelse som utlöste allt det här? Att nu får det vara nog?
Det bara blev mer och mer. Det var nästan som en acceleration.
Var det något exempel som drottningen kan ge, någonting som var konkret, att det här, nu gick de verkligen över gränsen?
Ja, åker man till, som vi gjorde i år till exempel, åker man till Tyskland eller till Frankrike och köpa de här tidningarna. Och det har ju, måste jag känna, har ju gjort. Och ser att alla tidningar skriver bara osanning. Bara bubblar fram saker som inte stämmer och som skadar våra barn. Och när det är orättvis eller när det man är ute för att skada, då det är klart, då måste man reagera.
Är man ute för att skada, tror drottningen då?
Jag hoppas inte. Jag hoppas inte att det är det. Men det blir ju så. Eller hur, det är ju en... Om man skriver hemska saker. Jag säger att Victoria har gjort abort eller att jag vet ju, de bara bubblar, eller att hon är sjuk eller jag har cancer, eller att de skriver att jag har haft ett fruktansvärt sjukdom och men ett armband har hjälpt mig och räddat mig och så vidare, och då tänker man inte att det finns människor som tror på det. Så då har jag fått brev av människor som är förtvivlade och vill gärna veta hur gick det för dig. Har du verkligen blivit bra igen? Kan du ge det till min fru som är så sjuk och så vidare? Och så är det jag som måste skriva till dem och säga tyvärr, det här stämmer inte.
Det här är ändå tidningar i drottningens hemland också som har betett sig på det sättet. Känns det extra?
Ja, märkligt. Verkligen. Jag förstår inte. Jag fick ju förra året ett väldigt fint pris. Det största tyska mediepris. Och det var väldigt, väldigt fint. Jag blev väldigt glad. Och så berättade jag en liten episod från Astrid Lindgren. När vi träffades en gång så tog hon med sina händer och så sa hon: Gud bevare drottning för journalister. Då förstod jag inte riktigt vad hon menade. Men tyvärr hade visat sig att hon hade rätt.
De svenska medierna, är inte de ändå mycket bättre?
Ja, det... Ja, ja, det är de. Det är de.
Men?
Ja, jag är naturligtvis rädd att det kommer att accelerera i Sverige också. Jag hoppas innerligt inte att det är så.
Om nu hypotetiskt någon av barnen skulle komma och säga: nej, jag vill inte vara med här, jag vill inte vara prins eller prinsessa. Hur skulle drottningen reagera?
Ja, det skulle naturligtvis försöka att stödja dem och hjälpa dem. Och fråga vad är det som hänt och så vidare. Men...
Är det samtal som ni för i familjen?
Nej, det gör vi inte. Och de är väldigt plikttrogna, de är duktiga och de är klokare än så. Och jag vet att de älskar Sverige och vill Sveriges bästa. Och att de ställer upp om man vill. De ställer upp när det finns de förväntningar.
När jag träffade Victoria, som ju går, kan man säga, en regentutbildning, när hon var i Lettland på ett av sina första utlandsuppdrag, då sa hon så här:
det är löjligt ansträngande, ska jag säga. Det är rent av fånigt ansträngande. Man tror inte att det är någonting. Man förstod ju aldrig att mamma och pappa var så trötta som de var när de kom hem, när man har varit på saker och ting. Förrän man själv befinner sig i den situationen. Och man tycker att det är väl bara att prata med folk och träffa folk. Men det är inte, utan det är någon konstig ansträngning.
Jo, hon har rätt. Jag tror kanske det hänger tillsammans med att det krävs så mycket koncentration. Och det är det som är ansträngande när man är i centrum och förväntningar är stora och man är i mitten. Och det är som många människor som man träffar som tror naturligtvis att man, eller förväntar sig att man vet vem de är. Och det är klart, och när man träffar så många människor så försöker man alltid att se: har jag träffat dem, vem är det, i vilket sammanhang och så vidare. Och det är väldigt krävande. Och ibland lyckas man, ibland lyckas man inte.
Kan drottningen någon gång sakna, som ändå har varit med om det här tidigare, att få gå ut och handla julklappar anonymt?
Ja, jag går ut och handlar julklappar och det blir inte så anonymt kanske. Men det gör ingenting.
Säkert?
Säkert, säkert. Så jag är ute och tittar vad som finns och jag har inte än riktigt hunnit med det, men det kommer jag förstås att göra. Nej, det är roligt och det är klart att det finns människor som känner igen. De kommer fram och hälsar eller de tittar, vad köper hon nu? Eller tar hon det eller tar hon det andra? Så det gör det ingenting, det är bara trevligt.
Men har drottningen någon riktig frizon då? Där drottningen kan vara absolut anonym och inte påpassad?
Tja. Inte så riktigt. Nej. Det finns alltid några i närheten.
Är det någonting som drottningen saknar från tiden före, så att säga? Från den anonyma tiden?
Ja, spontanitet kanske. Att kunna göra någonting spontant.
Nu fyller drottningen alltså 60 år den 23 december. Hur känns det?
Ja, so far känns det bra. Det kommer bli en stor dag. Det blir härligt.
Vad är då det bästa respektive det sämsta möjligen med att bli äldre? Hur resonerar drottningen?
Ja, att bli äldre kan ju innebära också naturligtvis att vi blir svagare.